Värvet görs i samarbete med Acast.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Det här är den förkortade versionen av Värvet. Vill du höra hela konkarongen, återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning.
Ja, tur, skicklighet, snirklat mig fram genom den här branschen genom alla år. Och Och gör det fortfarande. Och jag ser mina låtar mer som vykort.
Är karriären så lång som den som vi ska genomlysa idag med en person som inte alls blivit vid sin läst utan testat nya arenor och nya kreativa utlopp, ja, då finns det att ta av när det ska skrivas biografi. Och Lasse Berghagen började tidigt, redan som tonåring skrev han poesi och sånger och fick också skivkontrakt innan han var 20 år fyllda. Känd för den stora allmänheten blev han dock innan han gav ut någon musik genom sitt förhållande med dåtidens stora stjärna Barbro Lill-Babs Svensson. Och så har han då genom åren med fötterna i den musikaliska myllan gjort utflykter som skådespelare, revyartist, programledare, många såg honom leda Allsång på Skansen till exempel, och låtskrivare åt andra. Nu är han aktuell med boken Hej livet, skriven tillsammans med Marcus Birro och med Värvet, avsnitt 496. Här är Lasse Berghagen. Och så ska jag bara ta fram lite frågor.
Ja.
Men nu när vi ändå var på ämnet kan jag kanske passa på att fråga hur liksom du ser på att åldras.
Ja du, det är ju inget roligt att ha framtiden bakom sig. Men det är ju bara att gilla läget. Och klassiskt svar liksom, bara man får vara frisk.
Mm.
Men det är ju många som är sjuka som reagerar på det, att bara vara frisk. Så att jag tycker att jag är i ett mellanläge där jag tycker det är jättekul allting.
Mm.
Lite skrutt i knäna och sådär. Men det är efter flyttig i knut och dansnummer och allt sånt där. Det sätter sina spår.
Ja. Men och du, är det så att för viss, det var någon gäst jag hade som kom med stavar för motionens skull. Men är det så för dig?
Jag har gått med motionsstavar senaste åren, men nu går jag med en mer som ett stöd.
Mm.
Alltså, i och med att jag är lite obalans så där, men jag jobbar ju fortfarande, så att det är ingen större kris.
Nej, och du verkar ju, alltså jag har ingen aning, jag åldras ju också, har believe it or not. Men jag tänker också så länge, för att jag menar, nu är inte du lastgammal på något sätt, men det finns ju, jag har ju släktingar där det börjar liksom kanske röra ihop sig lite i huvudet.
Mm.
Och det tänker jag är så här, fan, det ser jag inte fram emot. Okej, kroppen, den säckar ihop, men så länge jag får vara klar i knoppen.
Ja, visst. Mm. Men det är väl också det att det där med att inte vara klar i huvudet märks nog mer av omgivningen än av en själv. Så jag tror inte man lider så väldigt mycket.
Nej, kanske inte, nej. Men får väl hoppas det nästan.
Ja, vi får hoppas det.
Ja, nej, men du är ju, har ju uppenbarligen huvudet på skaft fortfarande.
Ja, jag känner så.
Vet du, jag tänkte börja med att fråga dig om rastlöshet. Vad tänker du när jag säger det ordet?
Rastlöshet hör ihop med att man är lite otålig. Alltså.
Mm.
Och det kan jag nog skriva under att jag är. Jag är en ganska otålig person och vill att saker ska hända direkt. Så här.
Helst nyss.
Ja, helst nyss. Ja. Så att jag känner ingen rastlöshet, utan tack och lov så har jag ju mitt skrivande som min stora hobby och leka med ord. Så att jag har hela tiden händerna för mig, alltså med prylar att göra och känner stimulans i det.
Och skrivandet, det har liksom aldrig avtagit?
Nej.
Var det annorlunda nu när du, för nu har du ju väldigt nyligen kommit med en bok.
Mm.
Men gjorde det någonting med ditt låtskriveri? Liksom fick låtarna stå tillbaka då?
Ja, absolut. För att jag, det är ju så, du har ju själv skrivit en bok. Att man blir väldigt fokuserad på det. Och det är svårt att liksom släppa det och gå in i något annat. Sådär.
Mm.
Däremot så håller jag på att skriva en ny roman. Och det tycker många är liksom, men du har ju precis skrivit en bok och... Men det har ju att göra med den här rastlösheten då. Och glädjen över att sitta och skriva och hitta på. Och memoarer är ju lite svårare att skriva eftersom det ska vara exakta datum och personer i boken. En roman kan du ju sitta och ljuga hur du vill.
Mm. Ja, det är ju skönt.
Det är väldigt behagligt.
Ja. Vill du berätta vad din roman handlar om?
Den heter En älskad blomma dör aldrig.
Okej.
Okay. Och handlar faktiskt om en gammal bil som tar sig från Chicago, där den då är fabriksny, och slutar upp i Dalarna.
Aha, okej.
Okay. Ja, ja. Det är en rolig resa faktiskt.
Vad spännande. Ja. Hur långt har du kommit?
Ja, du, jag vet inte. Det är väl i halva boken.
Gud, du är produktiv.
Ja, alltså dagarna har ju många timmar. Och även nätterna i mitt fall. För jag tycker om att sitta på natten och skriva. Och när det är lugnt och tyst. Så där. Mm. Rofyllt. Ja, den tar sin tid och den får ta sin, den tid den behöver.
Men hade du varit där du är idag om det inte var för din rastlöshet?
Ja, du, jag har undrat liksom vilken väg skulle jag gått om jag inte hade haft musiken. Och vad hade hänt med mig? Jag var ju på väg att bli jägmästare.
Vad är en jägmästare ens?
Ja, jag vet inte om ordet används mer idag, men jägmästare var förr i tiden en kille som hade hand om ett visst område av skog och mark och med jakt och allt som hörde där till. Och vi hade, när jag var grabb, många människor som arbetade inom skogen uppe i Dalarna. Skogsfolk helt enkelt. Och jag tyckte om deras sätt att leva. De var ganska fria människor och skötte sig själva på något sätt. Så det här, där närde jag en dröm att jägmästare, det skulle jag bli. Mm. Jägmästaren är väl snäppet över skogvaktaren, om man säger så.
Okay. Mm. Mm. Kan man också vara lite så att man har koll på grödor och så? Alltså...
Jag tror att jägmästaren idag är mer en byråkrat. Han sitter mer på ett kontor.
Okay. Mm.
Det har ju med åren blivit stora förändringar med inom skogsvård och allt sånt där. Så att jag kan tänka mig att det hade nog inte varit så kul om jag hade blivit det, om jag skulle bli inlåst på ett kontor.
Mm. Är du orolig för skogen?
Ja. Mm. Klimatet överhuvudtaget tycker jag är skapar någon sorts sorg. Särskilt när de säger på TV att klimatkrisen, vi måste liksom skärpa oss, och den är inte där framme, utan det är nu. Då tycker jag att det är sorgligt att vi inte har löst de här frågorna tidigare, och med förstörda vattendrag och skogar och det som på något sätt ligger oss närmast som människor.
Mm. Men vad tänker du då? För jag tänker att, ja visst, vi kan låta bli att flyga till Maldiverna med familjen i påsk. Men det är väl ändå på politisk nivå det måste lösas om det ska ordna sig?
Ja, det är ett oändligt stort problem. Mm. Och det här tänket att vi måste ha vår ekonomi, vi måste ju liksom driva Sverige. Vi får inte skära ner för mycket för klimatets skull. För då drabbar det oss på ett annat sätt. Alltså det är en otrolig balansgång.
Just.
Hur man ska sköta det här. Mm. Jag gillar ju Greta Thunberg. Jag tycker hon är en sån här person som behövs. Alltså som tar i ibland kanske lite mycket. Och att man skulle syna henne, stod det i tidningen igår. Vem hon egentligen var och vad hon är. Men det räcker ju med att hon säger att politikerna, de säger bara bla 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 bla. Mm. Så det händer ingenting.
Nej, visst. Mm.
Det att jag arbetade under många år med författaren Stefan Edman, som har varit miljökämpe i många år. Vi hade ett projekt som heter Jordens sång. Och det körde vi framförallt upp i Storforsen i Norrland. Och där vi propagerar för det här att vi måste börja se om vårt hus och... Så att jag har levt med det här klimatproblemet i snart 20 år. Mm. Och det har varit väldigt intressant och väldigt givande. Men samtidigt så lite sorgligt.
Mm. Och apropå, nu ska vi kanske inte helt gå ner oss i mörkret. Men jag tänker på det faktum att du var ju tidig. Och liksom till och med kanske initiativtagare till FAMN som höll på och kämpade mot knark i skolorna.
Ja.
Vi har haft... väldigt mycket medial uppmärksamhet kring gängproblematik och organiserad brottslighet kring knark. Vi hade det här Einar som blev skjuten på öppen gata för några veckor sedan. Liksom, vad tänker du om den utvecklingen i samhället?
Ja, jag tycker ju att knarket är ett av våra största problem. Och ser med sorg att politikerna inte riktigt har slagit näven i bordet och tagit tag i det här. Och förstått hur, vad knarket ställer till med. Och det är ju liksom inte bara att ta, röka hasch och tycka att livet är kul. Utan det är ju väldigt mycket problem runt omkring där. Det är ju ingen som mår bra av narkotika. Jag jobbade mycket då med Beirut som var, jobbade inom polisen som läkare. Så vi gjorde ju ett par föreställningar i veckan under många år där vi informerade skolungdomar om knarkets negativa sidor. Polis var med, Norrlander, och sen var det Beirut. Så var Lasse Strömstedt med som var en för detta narkoman. Mm. Så att det var, de där föreställningarna är jag väldigt stolt över. Och det hela började med att rektorn på min yngsta dotters skola sa när vi pratade att det finns knark runt alla skolor. Mm. Och då tänkte vi att då ska vi väl gå till källan då. Så att vi jobbar med ungdomar och informerar dem. Och det var bra föreställningar för att det var, vi tog i ordentligt. Vi sa precis som det var. Och vi hade även med då narkomaner på scen som nu var narkomaner. Mm. Som berättade vilket helvete de hade och för att få pengar till det här. Hela svenska artisteliten ställde ju upp på det här. Mm. Det var ingen som, när jag ringde, som sa nej när jag frågade om de kunde vara med ideellt med en föreställning. Mm. Så det var en enorm uppslutning.
Tror du inte att det här skulle behövas kanske på något eventuellt moderniserat sätt, men ännu mer idag?
Mycket bra. Jag tycker du ska ta hand om det. Mm. För att jag har tänkt på det, att det där var en period, men låt oss göra en ny period där vi går in med information på skolorna. Och jag är övertygad om att svenska artisteliten skulle ställa upp på att vara med i de här föreställningarna. För att det vi gjorde, det var att vi roade och oroade på samma gång. Mm. Och jag träffar ju fortfarande människor, unga människor som var med på den tiden och var på de föreställningarna.
Men inte lika unga nu dock.
Nej. Så är vi. Nej, men som berättar hur mycket den här föreställningen har betytt för dem.
Vad fint.
Att få sanningen rakt i nyllet.
Mm. Absolut. Nej, men det låter ju som en god idé. Du, kanske, nej, jag tycker inte att det är ett tvärt ämnesbyte, för jag tänkte nämligen ställa en följdfråga på att jag frågade dig om, eller att jag ville att du skulle prata om din rastlöshet, för att när jag sa, vad tänker du när jag säger ordet rastlöshet eller rastlös? Det sättet att fråga har jag snott av Katarina Har, som gick ur tiden i...
Ja, vad sorgligt. Jag gillar henne.
Ja, eller hur? Vi hann båda bli intervjuade av henne.
Ja.
Kände du henne?
Nej, inte mer än att jag under de korta möten vi hade blev väldigt förtjust i henne. Mm. Och kände någon sorts kärlek till henne. Jag kan inte förklara riktigt. Alltså, hon var kanske på grund av sitt handikapp en ganska udda person.
Mm. Jag ska säga att hon var blind till lyssnarna som inte vet det.
Ja. Och man är van att bli intervjuad och sitta och gestikulera och sådär. Så det var ju lite speciellt då att bli intervjuad av henne. Och kanske en skärpning också hos mig varje gång. Mm. Att vara tydlig och få henne att verkligen förstå vad jag menar.
Hon var så himla, hon var lite som en pitbull, tänker jag. Att hon hittade smärtpunkterna och så lät hon en inte... Hon släppte en inte.
Nej. Nej, hon var en fantastisk journalist på det sättet, och vi hade alltid kul när vi träffades. Det gick över i skratt och det var vad du vill, men hela tiden stod hon på tå för att göra det bra, göra det informativt och verkligen få fram de sidorna hos mig som hon ville ha fram.
Mm. Ja, hon var fullständigt unik. Mm. Verkligen, och orädd också. Jag vet att jag första gången jag hörde henne ställa frågan, hur ser du ut?
Ja.
Och jag, med vetskapen då att hon var blind, så tyckte jag att det var en så otroligt briljant fråga.
Ja.
Om jag skulle ställa den frågan till dig nu så, ja, har den ju inte fullt samma poäng.
Nej, faktiskt.
Mm. Men, ja.
Nej, men jag kommer ihåg det så väl, och att hon också sa, om du vill och det är okej, så får jag, vill jag känna på ditt ansikte. Mm. Så då satt hon sina händer och så liksom följde hon linjerna och sådär. Så, ja, nu tror jag vet hur det ser ut. Så. Mm. Och det, då kom det tårar hos mig faktiskt. Så jag tänkte att, ja, oerhört starkt.
Mm. Nu ska vi se. Om, Lasse, du ska vara...
Så här ser jag ut nu.
Mm. Jag har dig där.
Och så har jag glasögon här.
Ja, det är bra.
Och jag är korthårig.
Ja, ja. Men du har väl, men du har kvar din kalufs?
Ja, det finns. Tack snälla.
Ja. Ja, men det är inte alla som har det.
Ja, vad fint. Vad fint att få prata lite om henne. Jag såg verkligen upp till henne på många sätt.
Ja, det gjorde jag med.
Du, nu kanske det liksom lite mer branta ämnesskiftet kommer om. Men jag tänker att det känns när jag läser din bok, eller din och Marcus Birros bok, men som ju handlar om dig, att du valde väg så himla tidigt. Det känns som att det var så självklart ändå. Även om jägmästaridén låg och skvalpade. Ja. Men du ville skriva.
Ja.
Du ville sjunga.
Jag hade ju några husgudar där i Nils Ferlin, Dan Andersson, Erik Axel Karlfeldt. Och de mötte jag väldigt tidigt. Jag var bara 14-15 år när jag läste Nils Ferlins Inte ens en grå liten fågel och blev helt betagen. Alltså åtta rader som är suverän ordbehandling. Alltså hur du får in på åtta rader så mycket som den dikten säger.
Minns du de åtta raderna?
Inte ens en grå liten fågel som sjunger på grönan kvist. Det finns på den andra sidan och det tycker jag nog blir trist. Inte ens en grå liten fågel och aldrig en björk som står vit. Men den vackraste dagen som sommaren ger har det hänt att jag längtat dit.
Ja, vad fint. Ja, jag hade skrivit en banal fråga på det temat, men jag bara tänker sådär, för många kanske yngre lyssnare som hör dig recitera den här dikten. Eller min fördom är att okej, men vad fan, vad då poesi? Hur kan man som 14-åring bli liksom drabbad av det? Tänker du att det var en annan tid? Att poesin hade en annan roll?
Ja, kanske. Jag vet inte faktiskt.
Nu ska jag säga emot mig själv, men jag tänker att man kanske blir drabbad på samma sätt av Jassins eller Einars texter idag. Att det har samma...
Det tror jag absolut, ja. Och sen var det väl att jag var lite ensam varje. Jag tyckte om att vara för mig själv. Och när jag fick de här diktsamlingarna så kunde jag liksom bulla upp mig i ett hörn uppe i Härvret i Dalarna och ligga och läsa de här dikterna. Och varje dikt sa någonting till mig. Och så har jag levt med ordet hela min vuxna tid. Vad ordet betyder. Alf Henriksson har ju skrivit en bok som heter Ord, som säger väldigt mycket. Att man ska vårda ordet för att det finns där i evinnerlig tid. Och jag har satt en heder i att formulera mina sånger, för de skriver jag som dikter först, sen tonsätter jag. Att det ska stämma, att det ska vara rim och reson, versrytm. Så att jag gör lite grann som Nils Ferlin gjorde. Han sjöng sina dikter när han skrev dem. Han hade en melodi redan. Och det kan jag säga att det har jag också, faktiskt.
Okay.
Och det är väldigt spännande och kul att se vad det blir. Jag sitter med ett tomt A4 och sen plötsligt så finns det en dikt där. Var kom den ifrån? Vem var det som skickade den till mig? Mm. Och sen då, i och med att gitarren kom, att jag kunde skriva sånger. Och det har ju också betytt väldigt mycket för mig. Och de är, måste jag säga, de flesta av dem är händelser i mitt liv. Som tar en kväll i juni till exempel, med morfar som dansar där med sitt barnbarn. Det var ju en bild jag såg uppe i Dalarna en midsommarafton. Hur hon stod på hans skor och så dansar de i sommarnatten. Och jag gick direkt upp på vinden och satt mig och skrev den här sången. Och jag tror det tog inte mer än en halvtimme. Det var liksom dukat och klart.
Ja, det var en kväll i juni, då när sommaren är som bäst. Hon dansade för morfar som hon gillade allra mest. Hennes morfar satt och nynna på en sommarmelodi. Plötsligt spratt det till i gubben. Han blev ung och han blev fri. Han tog av sig sin kavaj, sparkade av sig båda skorna.
En sak som kommer tidigt i boken och som du har fått prata om väldigt mycket, det är den här anekdoten om när Cornelis Vreeswijk slänger din gitarr i sjön. Och ni går och köper en ny till dig dagen därpå som han betalar och som du fortfarande har.
Ja.
Men var han liksom någon du såg upp till?
Absolut. Mm. Han var ju väldigt populär och väldigt, hade ju skrivit så många bra låtar så att jag hade full respekt för honom. Och sen var han ju som en stor björn och levde lite kaotiskt sådär. Så vi umgicks ju inte på det sättet som man använder ordet umgicks till. Men vi träffades mycket och jag var nere på hans husbåt och satt där och skrev. Och jag tyckte väldigt mycket om honom. Det var en oerhört stark personlighet. Och så vackra sånger som han har skrivit. Mm. Vackra texter. Trots att han var holländare. Så att det var ju, svenskan var ju inte hans språk. Så det fascinerar mig faktiskt.
Vet du om den här... Jag tror inte att den är med i den här filmatiseringen om hans liv. Men vet du om den här skrönan är sann? Att han fick något förskott på någon miljon som ju var otroligt mycket pengar på den tiden. Och att han gick till banken och tog ut det och gick runt med dem i en kasse tills de var slut.
Ja, det tror jag inte på faktiskt. Jag kan nog tänka mig, jag tror inte han fick någon miljon, för det var inte de pengarna på den tiden.
Okay.
Men han kan ha fått 5000 kronor och plockat ut det. Mm.
Men du minns inte att han satt med en Domus-kasse på krogen?
Nej, kommer jag inte ihåg.
Nej, det hade varit elegant, jag tycker om den anekdoten.
Ja, den är trevlig, men och den är, säger mycket om Cornelis, faktiskt, alltså hur han var.
Ja, även om den inte är sann.
Nej, absolut. Lögnen blir verklighet.
Ja. Dikten överträffar verkligheten eller någonting sånt. Men, men jag tänker också på att för han har ju något slags men det känns som att det fanns en anda, jag var ju inte med, men som jag tänker att En kväll i juni också har, som är någon slags lite Ipanema vibe på. Så, var kommer det därifrån? Varför blev det så?
Ja, jag har ingen aning faktiskt, för att det...
Är det João Gilbertos fel?
Ja, det, han var ju väldigt... Vad hette hon?
Astrid.
Ja, visst. Det var ju väldigt populärt då på 70-talet, den musiken. Och det är klart man blev influerad. En kväll i juni är jätteskön att spela. Den är så följsam. Jag tror inte det var något speciellt val jag gjorde för att... Eller musikval till den här texten, det tror jag inte. Utan det bara kom.
Mm. Jag kan ju inte läsa noter eller så, men jag satt och kollade på harmoniken i den.
Mm.
Och den är ju väldigt följsam och naturlig på något sätt.
Verkligen.
Det är väldigt vackra ackord liksom tillsammans. Mm. Har det där alltid kommit naturligt för dig?
Ja, jag är som Benny Andersson, jag läser inte noter. Mm. Men det tycks ju funka ändå.
Mm.
Så att jag har aldrig jobbat med noter, alltså haft dem hemma. Och suttit och peta och pilla. Eller gått in i studion och haft noter framför mig, utan... Det har kommit till mig ändå, och jag har uttryckt, haft väldigt goda arrangörer i Sven-Olof Waldorf och Kjell Öhman framförallt, pianisten. Mm. Där jag har antingen spelat på gitarr eller klinkat på pianot och han har liksom tagit till sig och gjort ett arrangemang. Sen när jag kom in i studion och bara stått där och gapat och jag har gråtit för att det är så jäkla vackert. Så att jag kan liksom inte fatta vad som har blivit av min enkla sång.
Men det där, jag tycker det är så intressant tycker jag, att för du nämnde det för typ en halvtimme sen och du skriver om det i boken också så där, att du liksom är förundrad över var det kommer ifrån.
Ja.
Jag kan berätta det för dig nu.
Mm.
Det kommer från dig.
Ja, du, tack ska du ha. Jag tror nog det. Det är väl att jag det som man, som du säger, nu ska jag röra bordet igen, men om du sitter liksom och att det kommer fram en melodi genom en knackning, eller att du går och hummar, och det finns där, det väntar på att bli upptäckt. Faktiskt. Och ibland står det still, det kan stå till ett halvår, jag kommer inte på någonting sådär. Men plötsligt, jag köpte en ny gitarr, en halvakustisk. Och när jag kom hem med den så satte jag mig direkt och skrev, liksom lekte med den. Och så skrev jag en låt som heter Stockholm, mina drömmars stad, efter Fogelströms romaner. Och det är den enda låt jag skriver på den där gitarren. Sen kom det inte något mer. Så den hängde upp på vägen. Men då kom den. Och det var, i och med att det var halvakustisk, lite mer jazzgitarr, så blev det lite andra ackord och andra grepp. Och det har jag tänkt på ofta. Och var kommer det ifrån?
Som autodidakt kanske man nästan kan vara friare på något sätt i hur man närmar sig harmonik och så, eller?
Jag vet att du har helt rätt. Jag kommer ihåg när jag träffade Simon Brehm som var Lill-Babs manager och vd på Karusell, skivbolaget.
Din första skivbolagsdirektör också.
Ja, min första skiva. Och då frågade han mig, kan du skriva noter, sa han. Nej, det kan jag inte. Ja, lär dig inte det, sa han.
Nej, vad roligt.
För man kan, efteråt har jag förstått vad han menar, för att det är lätt att man blir låst i ett sorts 1, 2, 3, 4, alltså hur det ska skrivas. Och det är ju flera gånger jag jobbar med Bo Dahlman, gitarristen, och jag kommer med en låt som heter Lisa bland annat. Och då sa Bo så där kan man ju inte skriva. Jo, tydligen. Och jag har fortfarande ingen aning om vad koden hette.
Okej, okay, så det och det vet du inte med några av dina låtar, eller?
Aura.
Okej. Okay. Ja. En sak som jag grunnar på lite när jag läser på om dig är ju just så här, om man tar då Cornelis Vreeswijk, som väl på något sätt ändå säger någonting om tidsandan då, kanske framförallt på 70-talet. Och samtidigt så verkar det för dig på något sätt, du skriver väldigt osentimentalt om liksom hur du avancerar i Melodifestivalen. Och jag tänker så där att, okej, du uppenbarligen kompis med Benny Andersson, som ju var Doing the Omoralisk Schlagerfestival, eller vad det nu, hur nu Nationalteatern sjöng. Men det var väl liksom ändå en tidsanda där det absolut inte var självklart att vara med i till exempel Melodifestivalen.
Ja, för mig var det.
Okej.
Okay. Absolut.
Och hur tänker du då?
Jo, det var ju samma med Svensktoppen på den tiden. Att komma med upp på Svensktoppen så fick du, nådde du ut till publiken. Kom du med i Melodifestivalen så hade ju den en oerhörd genomslagskraft. Så att, nej, det var de få mål jag haft i livet verkligen, att komma med där.
För du tänkte att det är hellre 1 miljon medelsvensson än 200 kreddiga poeter på Söder, eller?
Nej, jag tyckte att det var ett bra sätt att nå ut. Och det blev ju en speciell profilering om du fick med en låt i Melodifestivalen som gav, hade en eko eller en effekt som spred sig vidare, och att skivbolagsdirektörer eller producenter fick upp ögonen för producenter på tv tyckte plötsligt att de hade ett handtag, den där killen, han med den låten och så.
Just det.
Och det är väl att man måste, tror jag, om jag får frågan från yngre människor som säger vad ska man göra för att liksom bli artist och bli omnämnd, skaffa ett visitkort.
Okay.
Och då menar jag visitkort i en låt. Den här låten har jag sjungit in, den här låten har jag skrivit, här är jag. Take it or leave it. Jag tror att det är enda sättet.
Nu kanske jag refererar orimligt mycket till din bok, men eftersom jag har en färsk till minne så just efter att du faktiskt vinner Melodifestivalen så känns det som att det liksom tar sån jäkla fart för dig. Och du är ju inte lastgammal då.
Nej.
Kände du att du någonstans, för jag tänker mig att med den typen av framgång så blir det ju ett annat typ av allvar. För det är massa människor omkring dig som ska tjäna pengar på att, ja, du visst, gör ditt jobb. Liksom. Tappade du liksom lite fotfästet eller kontrollen? Eller?
Nej, men då var jag ju fortfarande inne i det att jag tyckte det var väldigt roligt. Mm. Alltså att det var ingen tvång, det var ingen som hade piskan på mig, utan jag var själv drivkraften till att göra det här. För sen märkte jag när jag började jobba i Tyskland och spelade in skivor där, att där hade de koll på mig och ställde krav. Och det gjorde att jag packade ner min gitarr och åkte hem. Alltså jag vill inte vara livägen. Jag vill vara fri.
Mm. Efter 5 plattor och 3 år.
Ja.
I koppel. Vår kollega, han är ju både din och min kollega, Thomas Andersson Vi. Han har en podcast som heter Hundåren. Där han på något sätt försöker fokusera då på när det har varit som tuffast för hans artistkollegor framförallt. Mm. När skulle du säga att det har varit det för dig? Vilka är dina hundår?
Jag tycker inte jag har haft några hundår faktiskt.
Nej.
Jag hade ju turen och kärleken på min sida när jag träffade Barbro och träffade Simon Brehm. Eller jag träffade faktiskt Simon Brehm först och fick skivkontrakt. Men genom mitt möte med Barbro, som det också står i boken Hej livet, att genom att jag träffade henne så öppnade hon en dörr till branschen. Jag fick träffa Svante Thuresson och you name it, som jag aldrig hade träffat annars. Och det ena gav det andra. De frågade om jag kunde skriva en text till en låt eller översätta en låt. Så att då var det igång. Och det har det varit och är.
Mm. Och du har ju också på något sätt haft den här... Ja, jag vet inte, nu använder du ordet tur, men du har ju på något sätt kanske liksom haft vett nog eller instinkt att på något sätt vara väldigt liksom transformativ genom din karriär. Alltså, är det så du känner dig själv, att du har gått dit lusten har pekat?
Alltså, jag har aldrig bett om ett jobb. Jag har aldrig behövt ringa någon och säga, kan du ge mig ett jobb? Och jag har ju en fantastisk hustru som, hon är inte min manager, men hon har hand om det här, de här samtalen och frågor om Lions i Finspång eller en konsert och sådär. Så mycket av det som handlar om mitt scenarbete går ju genom Eva och vår kommunikation. Är det här jobbet bra? Är det här dåligt? Eller ska jag ta det eller inte? Och att jag efter 55 år fortfarande inte behöver fråga efter ett jobb, utan att det, man ringer och frågar om jag kan komma och framföra mina sånger. Och då återkommer jag till det, att jag tror att det är min musik och mina texter som har banat väg hela tiden.
Mm.
Och det är otroligt roligt fortfarande att gå in på scen. Vi pratade om det här om dagen, Anders Berglund och jag. Men just den där känslan när man står bakom scen och känner sig kanske lite halvhängig eller förkyld eller, och liksom tycker att jag är inte i toppform alltså. Och så spelar overtyren upp. Då plötsligt så fylls man, eller jag, av luft, av glädje. Och går in på scen med en stort öppen famn och säger bara, hej livet, hej, nu kör vi.
Mm.
Ja, det är ju musikens makt. Det är något väldigt ogripbart, men oerhört inspirerande.
Mm. Scenen är ditt rätta element, eller?
Ja, det är ju då jag trivs bäst. Eller jag vet inte riktigt. Jag tycker det är jättekul att sitta och skriva på en låt eller skriva på en text och liksom få ihop det. Och när jag har suttit och skrivit en text och sen går och lägger mig och sover, så kan jag vakna några timmar senare och tvungen att gå upp och sätta mig och titta på den där texten igen. Som om det var något overkligt, något främmande som hade kommit in i mitt liv. Och det kan vara likadant med ett ord som jag har skrivit. Att när jag vaknar på natten, nej, det där är inget bra ord. Det måste du ändra på. Så att det är en spännande process. Och nu är jag ju inte lika produktiv längre där. Men jag menar, en bok, Hej livet, ja, men då var det produktiv.
Mm. Och nu då en älskad blomma.
Dör ja, den. Den ligger framför mig faktiskt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite perioder liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den, men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente! Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack Lundgrens.
Du blev ju världsberömd i hela Sverige över en natt i princip när du träffade Barbro Lill-Babs. Samtidigt så kommer du från en familj, förstår jag, av att läsa boken, som absolut inte var intresserad av celebriteter. Kanske framförallt din pappa, som ju var superakademiker, verkar
det
som.
Ja, det var han. Och nej, de hade inte alls det. De, som jag skriver i boken, och de hade ju, min mamma köpte inga damtidningar, så hon läste väl dem hos damfrisörskan, men annars var de inte intresserade. Och pappa definitivt inte.
Men hade du liksom på något sätt, för att jag menar, om du ändå vid en ganska tidig ålder plågade dina kamrater med dina egna alster och sådär, och du ville ju in i det på något sätt. Hade du koll på den här världen?
Nej, och jag, alltså, att bli artist låg så långt bort, så jag hade inte ens de tankarna, utan jag tyckte det bara var kul att spela. Mm. Alltså uppriktigt, jag hade inte en tanke på att bli artist. Utan artisteriet tog mig, inte tvärtom. Mm. Och det ena gav det andra, och att jag har, ja, tur, skicklighet, snirklat mig fram genom den här branschen genom alla år, och gör det fortfarande. Och jag ser mina låtar mer som vykort som jag har skrivit, som man gör, som det står i boken där, man sitter på en balkong nere i Grekland och skriver ett vykort att skicka hem och berätta kortfattigt. Och det är ju samma med låtar. Alltså att man, det är ju inte så mycket utrymme i en text.
Så är det just kortfattigt.
Ja.
Det var ett väldigt roligt ord.
Ja, nej, men det...
Det är också kortfattat.
Kortfattigt, ja.
Ja, ja, förlåt.
Mm. Ja, nej men jag tror Marcus Birger skriver i boken där och lägger i min mun att det här är ingen något bokslut, utan det här är enbart vykort från ett liv. Mm. Och så känner jag också. Mm.
Och om vi plockar fram det vykortet då, när du liksom, vad det nu är, 2-3 dagar efter att du har fått skivkontrakt, liksom blir blixtförälskad i Lil Babs, som ju var en supercelebritet då. Mm. Hur surrealistiskt var det att gå från att vara en kille som sitter på en traktor någonstans till att vara löpsedelstoff?
Jag tyckte nog, kan jag säga, att det var väldigt roligt allting. Jag tyckte att det blev så, jag hade tur att träffa så positiva människor. Människor som var ärliga och uppriktiga, glada och gav mig glädje. Och du förstår, för en sån här ung kille då som lämnade ifrån sig en låt till Sven-Olof Waldorf, att åka in till studion och höra hans arrangemang. Sitta där i en soffa och lyssna. Och han står där inne och dirigerar.
Är det cigarettrök som ligger tät i studion där?
Ja, det var det då.
Ja, det hoppas jag. Ja. Ja, det är så jag vill ha det.
Det var mycket cigaretter. Och, men faktiskt inte mycket alkohol, som jag, när jag tänker tillbaks. Utan det var ingen som jag märkte satt och kröka under inspelningarna. Det var nyktert och kul och spännande och rörande. Och vet, om du skriver snödroppar i texten så ska det ju inte vara bastuber i arrangemanget. Utan det ska ju vara någonting som då är mer snödroppar.
Ja, då blir det glockspel.
Ja, exakt. Mm. Och jag har haft tur då med att få jobba med dem som verkligen haft den där fingertoppskänslan för att skriva sådana arrangemang. Som Kjell Öhman och Sven-Olof Waldorf framförallt. Mm. Många andra.
Men nu svarar du inte riktigt på min fråga. För jag undrar hur det var just med att vara löpsedelstoff.
Ja, det var väl inte enbart roligt. För att det var, som nu så var det, kändes det väldigt overkligt. Jag tycker fortfarande overkligt när jag går förbi en kiosk. Och det står någonting om mig. Och framförallt om det inte riktigt stämmer.
Mm. Vilket det väl ganska sällan gör. Stämmer till punkt och pricka.
Ja, det är ju ofta. Så att, men jag har inte sprungit undan eller gömt mig för en löpsedel. Utan jag är ganska cool.
Mm. Har det funnits löpsedlar där du har känt så här, men vad fan är det här? Den här jäveln måste jag riva ner.
Ja då.
Ja, okay.
Inte riva ner, för det är egenmäktigt förfarande, men riva ner den som har skrivit texten.
Okej.
Okay. Mm. Jag har blivit förbannad väldigt många gånger.
Har du ringt till chefredaktören några
gånger? Absolut. Mm.
Har det hänt något då?
Alltså, jag har ju ringt till chefredaktören och frågat liksom vad ni håller på med. Det här är ju lögn alltihop. Mm. Ja, vi har hört det från säker källa. Ja, vad är det för säker källa? Det kan jag inte berätta.
Nej, det är källskydd.
Sen är det stopp. Mm. Kommer inte längre. Jag har ju kopplat in advokater några gånger, Per Altin och flera. Men det leder ju inte till någonting, utan det är ju tidningar som har sista ordet. Då. Mm.
Och det tror du skriver i boken också, på sin höjd en rättelse längst bak i tidningen som ingen ser.
Längst bakom, efter serierna. Mm.
Men nu när jag läste på om dig precis innan du kom här så googlade jag dig och så hittade jag. Och jag tänker att det här var ett kanske ganska beskedligt exempel, men ändå. Det kom upp tidigt i sökningen då, så var det någonting, stoppa pressarna, och så klickade jag på den. Rubriken var Lasse Berghagen och Eva bryter upp.
Då kan jag säga det, att om jag skulle vilja göra reklam för någonting så är det att stoppa pressarna är en riktig skittidning. Mm. Den har liksom drabbat mig med lögner. Mm. Och mitt svar är, det är, tro inte på vad stoppa pressarna skriver. Mm. Don't do it.
Mm. Nej, för det visade sig ju sen när man läste en god stund att det handlade om att ni hade sålt ett fritidshus.
Ja. Det är ju det som är så sjukt. Alltså, jag blev själv förvånad när det står att Eva och Lasse bryter upp. Jag sa, vad är det nu då? Det, liksom, det har kommit till mig många gånger. Vad är det nu då? Och sen när det står att vi bryter upp från sommarstället, då, så tycker jag bara att de orkar.
Mm. Mm. Ja, men uppenbarligen så säljer du.
Ja visst, det är ju svaret. Mm. Jag förstår dem samtidigt. Mm. Att det gäller att få ut saker. Men jag kan säga att när jag stoppar pressarna, så att det är en person där som jag aldrig tror jag kommer att förlåta, även om jag är en förlåtande person som medvetet har skrivit sådana lögner.
Mm. Ja, som väl ganska systematiskt gör det om fler än dig. Så
absolut.
Mm. Vi har varit inne, tycker jag, ändå på fördelarna med att vara du. Och om då nackdelarna är skriverierna och att du i viss mån då kanske inte har fått vara i fred.
Mm.
Men jag tänker mig, kanske en konstig jämförelse, men alltid när jag möter någon som har varit mobbad som barn eller sådär, mm. det har jag gjort här flera gånger, givetvis. Mm. Så hoppas jag alltid att det ska finnas någonstans där de har fått vara i fred, där de har fått tanka energi, där det finns liksom någon positiv kraft.
Ja. Sådär.
Har det alltid varit hemma för dig, eller har du haft andra sådana arenor?
Nej, alltså jag ska säga att jag har verkligen haft få problem.
Mm, okay.
I mitt jobb.
Mm.
Och medvetet har jag ju tagit gitarren och resväskan och åkt bort till Knista herrgård och satt mig där nere och skrivit. Bara för att få verkligen lugn, för att tankarna ska kunna komma till.
Men, gud vad det låter härligt. Du.
Ja, det är underbart.
Ja.
Så att jag, det är så mycket som, eller många saker som är, de säger, det står liksom Lasse Berghagen, han är så snäll. Vadå snäll? Vad är det för fel att vara snäll? Liksom. Så att det är någonting att skriva om.
Ja, men vet du vad? Det är ingen självklarhet, tror jag.
Nej, kanske inte.
Min fördom om dig som jag hade när du kom, och som jag tycker också har bevisats här idag, är ju att du liksom, det finns 0% streber i dig. Och det tror jag det finns ganska många i den här branschen ändå, som när det är någon som en produktionsassistent, så kan man gott skälla ut den personen, men ifall det är någon som är lite högre i rang, då har man ett annat språk, om man säger så. Och det känns som att du kanske, ja, nu lägger jag ord i munnen på dig också som Marcus Biro, men jag tänker mig att du möter människor på samma sätt, eller?
Ja, jag tror att jag gör det, att jag är en tillmötesgående person. Mm. Alltså jag, Eva säger ju till och från att det är ingen idé att gå med dig på stan, för du stannar ju och pratar med alla.
Ja.
Men det är inte jag som stannar och pratar, utan jag blir stoppad och pratar med andra. Och hon tycker att det är jobbigt. Men
ja, men jag, du är artig nog att ändå möta den personen.
Jag tycker att det är roligt att möta människor. Mm. Jag tycker det är spännande. Men samtidigt så vill jag nog att jag ska vara på mina premisser.
Mm. Men du, om du nu har ett äktenskap som har hållit i hur länge?
45.
I 45 år. Ja, som en 7-tumssingel. så tänker jag, alltså jag menar, för det finns en sekvens i boken också där du liksom har lovat Eva att du ska vara ledig ett halvår.
Mm.
Och så skiter du fullständigt i det.
Ja.
Och går och gör en teaterföreställning istället.
Alltså det är det svåra att vara frilans.
Mm.
Att du måste gå med lurarna öppna för förslag. Även om du har mycket att göra och sådär. Men ja, det där kan ju vara kul. Eller det sammanhanget. Eller den teaterföreställningen. Eller, som, jag är ju väldigt öppen för tankar och idéer. Och då blir det som det här med Eva då. Som står i boken där med Pärjärar och Vasateatern. Att då hade vi bestämt. Att jag hade jobbat så väldigt mycket att vi skulle vara lediga.
Mm.
Men som Ville Pärjärar, som var direktör för Vasateatern, han ville annat. Och då följde jag som en fura, för jag tyckte att få vara med i ett sammanhang och spela teater med Carl Gustav Lindstedt, Inga Gill. Jag kunde inte bara säga nej.
Nej, men vad säger du då när du kommer hem och har skrivit på? Ja.
Nej, jag har nog inte skrivit på, vet du. Så fort,
nej,
så okay. fort går det inte. Men ja, jag säger, jag har fått träffa Pärjärar och han frågade om jag skulle vara med och spela. Och då har jag en sån underbar hustru som säger att ja, det är upp till dig, du får bestämma själv.
Mm.
Mm. Om du känner för det, do it.
Men det måste ju komma med visst dåligt samvete från din sida då.
Jag vet inte om jag kanske är så dum så jag har svårt att få fram något dåligt samvete.
Okay.
Det blev inte... är ju, när det gäller det här så är det ju jobb och förfrågningar så, här, så får man ju vara öppen. Mm. Men jag har ju sagt nej till så oerhört mycket också.
Mm. Men blev det en extra stor bukett blommor den fredagen eller?
Nej, vi har inte det språket, Eva och jag. Men prinsesstårta.
Okej, okay. Ja. Vackert så. Mm. Du sa för en stund sedan att du inte har några mål. Kan det vara så att din karriär kanske blev något helt mycket otroligt mer än du hade tänkt?
Absolut. Ja. Absolut. Jag menar, från det jag satt i den där baracken i Skåne och skrev tankar till vad jag fått vara med om. Det är ju helt fascinerande. Helt fucking unbelievable.
Ja. Men även om du inte har några mål så kanske du har planer. Vad har du för planer för framtiden?
Jag har inga direkta planer, kan jag säga.
Det ska komma en bok om en bil?
Om allt går som det ska, så kan det göra det. Och det har jag inte vågat säga till Eva faktiskt.
Okay.
Att jag skulle börja med det.
Får jag hoppas att hon inte lyssnar på det här då?
Ja, det kan jag säga. Det gjorde jag bort mig. Glöm det där, Eva. Jag har inte skrivit någon bok.
Du, det föranleder, eller det föranleder kanske inte, men vi ska i alla fall till mitt succémoment, frågor du inte fått förut.
Okej.
Okay. Ja, de kommer nu.
Ja, bra.
Drejning, hur svårt kan det vara egentligen?
Att dreja?
Ja.
Ja, jag har bara gjort det en gång och det var när vi gjorde Så mycket bättre nere på Gotland.
Mm.
Då åkte vi till någon keramikfabrik och fick dreja.
Mm. Jaha, ni hittade en keramiker på Gotland. Det måste ha varit svårt.
Ja, nej.
Jag skojar.
Ja. Ja. Nej, det gjorde vi, fick vi göra. Och jag gjorde någon tekopp. Och, men Plura, som jag älskar verkligen. Han drejade inte, utan han gjorde en noshörning.
Mm.
Som jag har stående på golvet hemma.
Ja, vad roligt.
Så fruktansvärt ful. Så riktigt sådär. Så att nästan jag gömmer när det kommer hem folk.
Okej, okay. Men den ska ändå stå där.
Ja, visst.
All right. Du, nu verkar det inte som att du är någon stor kaffekonsument.
Nej, jag dricker inte kaffe.
Nej. Men ändå ställer jag den här frågan. Är det coolt att inte använda kaffemått utan höfta lite bara?
Ja, nej, jag drack ju kaffe en gång i tiden och... Och särskilt drack jag koffeinfritt på burk. Och då tog jag väl bara liksom någon sked. Och...
Ja, då höftade du lite?
Ja, jag höftade.
Ja. Och det tyckte du var coolt eller?
Ja, det fungerar.
Ja. För pulverkaffe, där ger jag dig rätt. Men när det kommer till bryggkaffe, om du hade sagt ja, det är coolt, då hade du haft fel, Lasse. Eller sen, det är inte coolt. Man ska använda sitt kaffemått.
Ja, ja.
Så att det blir ordentligt.
Ja, det vet jag.
Mm. Och sen så kan man också tänka på det, vilket brukar provocera folk. Att, för det är så många som har Mocha Master nu för tiden. Och då får man ett fyrkantigt mått.
Mm.
Och det är det här som är provocerande. Att det där fyrkantiga måttet, ja det är för två koppar. Men det tror inte genomsnittssvensken, utan de tror att det är ett mått, så de gör fruktansvärt starkt kaffe och det blir vidrigt, det är odrickbart. Men jag vill inte att det ska vara några slutord, att vi ska sluta på en sån negativ not där jag pissar på folk som inte använder kaffemått på ett korrekt sätt. Så jag skulle vilja ändå fråga dig, skulle du vilja rekommendera din bok?
Ja, alltså jag kan ju säga då att jag har ännu inte under den här, ja det är bara en vecka eller en och en halv, gjort någon reklam för boken där jag säger att ni ska läsa min bok för den är så fruktansvärt bra. Men jag menar väl det.
Ja, den är väldigt välskriven.
Ja, tack. Kul. Ska jag berätta för Marcus?
Ja, det tycker jag du ska. Vet du vad jag har en känsla av?
Nej.
Han kanske hör dig säga det.
Ja, det är möjligt.
Ja, jag tror att han kanske kommer att lyssna på det här.
Ja, 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 absolut.
Stort, stort tack för att du kom hit.
Jättetrevligt att träffa dig. Och jag önskar dig lycka till.
Tack så hemskt mycket.
Det här är en fin form av kommunikation med podden.
Tack.
Tack till.
Ja, och Hej livet heter alltså boken om Lasses liv. Den finns att köpa där böcker köps och inom kort också som ljudbok. Speaking of which finns ju även min bok Törst där ute. Att både lyssna på och läsa på alla ljudtjänster och bokläsartjänster. Och bokaffärer. Ingen nämnde, ingen glömd. Nämnas ska dock Saga Markula, Carl Birgersson och Acast som tillsammans med mig, Kristoffer Triumf, ser till att värvet rullar på långt in i 2022 och vidare. Innan vi lägger på för idag tycker jag gott att vi kan lyssna på en bit av Lasse Berghagens tolkning av Petters Länge sedan, så hörs vi väl om max en vecka igen, va? Tack för visat intresse. Hej!
Du var gammal, jag var äldre, och nu sågs vi igen. Gått så lång tid, så länge, länge sedan. Decennier tillbaka, men jag minns det så väl. Varför kärleken brunnit utav olika skäl. Varje gång som den första gång vi sågs, även om det är över nu.
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.